Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, nu är jag här den här gången.
Den här gången är du här och vi började ju få lite ont om tid förra gången så vi fick ju börja utan dig.
Ja, så var det.
Men nu är du här. Och vi sitter på Kavabaren på vilken gata, Edvard?
På Jakobsbergsgatan och den ligger inte i Jakobsberg för då hade jag kommit ännu senare.
Men nu är du här i alla fall. Och nu kommer en gammal legend in här i baren. Vi sitter här på eftermiddagen, dricker kava och njuter och vi har ätit tapas i mängder.
Som har varit himmelskt läckra, måste jag säga. De bästa tapasen jag har ätit norr om basken i alla fall, helt klart.
Och vi sitter och dricker lite.
Och då räknar jag även franska basken.
Du räknar franska basken också. Vi ska se, ska rita upp dina myggor.
Nej, men det är bara fantastiskt läckert här. Det, jag vet inte om jag ens ätit så gott i Spanien faktiskt. Det var riktigt, riktigt läckra tapas.
Ja. Och det här kan ju vara den sista podden inför sommaren.
Det kan vara det. Vi hoppas att det inte är så, men det kan vara så. Men vi hoppas vi kommer tillbaka med någon mer podd från specialinspelning. Helst från Öland, möjligen hemifrån mig, har vi också talat om.
Ja, i din trädgård att dricka absint och grilla.
Ja, för vi har ju min absintsamling som måste ta slut på.
Vad händer om man häller absint på grillen?
Det är väldigt roligt, men det blir väldigt mycket eld.
Men du älskar ju flambera och har bränt ner en tv-studio nästan. Eller två på en dag.
Ja, två på en dag.
Jag minns inte vilket avsnitt vi pratar om det här.
Ni kan läsa om det i mina memoarer eller på så här. Men i min bok som kommer i september nämner jag lite om det där också. Ja.
Men jag tänkte att idag så kommer vi prata lite mer om midsommar har vi aldrig gjort.
Nej, det har vi inte gjort. Och snart är det midsommar.
Ja. Och vad tycker du om midsommar?
Jag älskar ju midsommar. Det är ju en av de här... Alltså det är ju något fascinerande med de här festerna som har firats egentligen i alla kulturer. Så fort människan har börjat liksom slå sig ihop i lite större grupper och börjar få någon form av minne och ha någon stund över så de inte jagar mat, så börjar man tänka att oj, men en natt är ju solen så lite som möjligt och det är så mörk som det bara kan vara och något gång om året är det så ljus det bara kan vara. Och då börjar man dela upp det där. Då börjar man fira midsommar och midvinter. Och nästa steg är att man börjar fira när alltså vinter, fester kring vintersol och alltså höstdagjämning och vårdagjämning. Och man kan även se att vissa fester, till exempel Valborg, ligger då mitt emellan midsommar och vårdagjämning. Att även sådana saker har gjort att man även har börjat liksom, så det kan bli 8 olika hållpunkter på årstidsschemat.
Vi har några frågor om Valborg. Vi får se om vi hinner med dem idag. Mm. Kan ju vara lämpligt när vi ändå pratar studentmössor som vi ser. Det var ju bland annat studentflak som sinkade dig här.
Ja, det var det. Det var ju det. Jag var så stressad så jag lyckades inte berätta hela episoden. Taxin blev hindrad av massa studentflak. Och sa att det är nog bättre du går den sista vägen. Det kommer gå snabbare. Jag hoppar av och insåg inte att jag var en minut ifrån stället jag skulle till. Utan slår in adressen och följer adressen och går 10 minuter eller en kvart till, i till Jakobsgatan 21, fast det skulle ha slagit in Jakobsbergsgatan 21, och det var ju precis, då hade jag bara behövt gå i 30 sekunder.
Jag måste ta dessa upp det sms:et jag fick. Nu givk jag lämna taxin och gå studentflak som.
Ja, det var studentflaken, just det. Ja.
Det var faktiskt väldigt roligt sms. Då förstod jag att nu är Edvard stressad.
Så är det. Jag har sämst stresstolerans i det här landet.
Ja, det finns någon som är värre.
Jag tror inte det. Jag har inte hittat någon. Men skriv gärna in och beskriv er.
Men det här midsommar då, som sagt. Och då pratar vi... Det här
du kan vinna en kokbok om ni är mer lättstressad än Edvard Blom. Ja.
Den här midsommarfesten, den är inte stor på Ekvatorn där solen går upp och ner klockan 6.
Nej, runt, då är den helt meningslös.
Vi pratar nordliga och sydliga kulturer.
Det är då det är intressant, självklart. Och man har ju en del såna här stenformationer, tror jag, även om det är otroligt omdiskuterat, men att de är skapade just för att de ska, solen ska falla perfekt just under midsommar.
Oj, och sådana herregud, saker. Nu kommer det in två...
Oh,
enorma underbart. Fat här med...
Fantastiskt. Vi har just fått in i princip en lika stor, en lika stor portion som förra gången, men nu i form av olika ostar och charkuterier.
Det här är mästaren Juan som är köksmästare här på Kavabaren som har skivat upp och skapat den här sprickan. Men tillbaka till midsommar. Ja. Hur länge har man firat midsommar i Sverige?
Oj, nu har jag inte läst på inför idag utan jag går på gammal kunskap. Så exakt hur länge kan jag faktiskt inte säga, men det är ju en urgammal... Jag skulle misstänka, alltså man har ju inte det går ju långt före de skriftliga källorna i alla fall, och därmed det är svårt att bevisa arkeologiskt. Då måste man just försöka bevisa att typ att Ali stenar är byggt på ett visst sätt och så, det där är ganska vanskligt. Så vi kan också säga, jag skulle tro att man har firat det sen egentligen de första kulturerna uppstår, så fort människan börjar bli lite mer eftertänksam och skapa lite mer religioner och traditioner och kulturer. Det är i alla fall en av våra äldsta firanden.
Men midsommar är ju en hednisk tradition.
Ja, från början är det ju en hednisk.
Har man inte varit ganska bra inom
eller profan kan man säga.
Profan. Men inom protestantismen har man inte varit ganska bra på att behålla de här gamla hedniska, integrera dem.
Vi interkulturellerar ju mycket. Det är skillnad från exempel frikyrkor och så, som gärna vill att man ska bränna allt som har med tidigare såna naturreligioner och så. Så har ju katolska kyrkan accepterat att man fortsätter fira de dagar, de datum, och att man behåller ganska mycket av bruken. Och särskilt sådana som jag sa, att midsommar är egentligen mer profant. Det har ju inte så mycket med Tor och Oden att göra heller. Utan man hade säkert någon liten religiös förnissa på, men egentligen firade de ju mest att det var den längsta sommaren. Och det är klart att det har med en gudomlig på något vis att Gud skänker dessa varma dagar är fantastiskt. Ännu mer midvinter när man är rädd att solen aldrig kommer komma tillbaka. Då handlar det ju verkligen om tillbedjan. Där har det ju redan det grekiska och romerska med det här som ju tagit över i kristna mässan med Kyrie eleison, som från början var en... soldyrkan kan man säga, där man just bevekar solen och kommer tillbaks under midvintern.
Men är det inte en fruktbarhets... jag menar majstången, det är ju två kulor som hänger från en pinne.
Ja, fast det där brukar faktiskt anses... Alla forskare är egentligen eniga, inte privatforskare, men alla universitetsforskare är eniga om att det faktiskt inte finns någon sån koppling som man skulle kunna tro. Utan att det här är en sed som vi får in från Tyskland på 1800-talet, och där har den väl funnits några århundraden längre. Men där har den ju inga kulor. De tyska majstångarna är ju bara raka pinnar.
Jag
i Bayern och smyckade med massa saker, men inte just med ringar. Dessutom så sätts de ju upp i maj överallt på kontinenten och även i Skåne. Det är därför vi kallar det majskagor, därifrån verbet maja kommer, för att klä dem.
Men jag har ju sagt till mängder av utländska vänner och gäster och besökare att det är en penis.
Ja, och det vill man ju gärna tolka det som, eller om man är lite mer så här mer freudiansk, du får ta mandlarna förresten.
Eller lite mer ekivok bara.
Ja, men det finns ju mycket sånt i historien. Jag menar, om man tar olika kulturer där det faktiskt är gudar med väldigt mycket erigerade saker och sådär som ska visa på fruktbarhet och liknande. Så det är ju ingen konstig tanke för en etnolog att tro att de har med det att göra, men det verkar inte som det har det.
Det här med att man dansar runt den och det kan ju inte vara många länder i världen som har små grodorna.
Små grodorna är ju väldigt modernt. Det var väl i 30-talet eller något. Man skulle liksom få mer sånglekar och skrev ihop de här olika. Men däremot traditionen att man leker på midsommar, det är ju gammalt.
Ja.
Midsommar var ju framförallt ungdomens tid. Man hade alla de här olika typerna. Man skulle testa lite grann om man passade ihop. Så man hade låtsas äktenskap. Ja, man hade lekbrudar och lekbrudgummar liksom. Man hade genomfört det som om det vore ett vixel med ett ungt par då, med kransar och saker. Och man hade dans hela nätterna.
Så det här var en träning egentligen, ja, inför det som stundade?
Det finns till och med vissa ställen i Sverige där man kunde acceptera föräktenskapliga sexuella förbindelser på prov, bara de inte gjorde varandra gravida, men att de ändå fick sova ihop liksom en natt. Ja. Och då var det ofta knutet till midsommar. Det är lite olika på olika platser. Det finns platser där det varit mer tillåtet och sådana där det varit helt förbjudet. Väldigt mycket lekar, väldigt mycket uppspel, väldigt mycket ungdomen. Så man kan säga att två saker var viktigt till midsommar. Dels var det då enda gången man egentligen fick nyttja mjölk. Mm. För annars, man hade sån brist på mjölk utom i Skåne att den gjorde man ost av för att överleva vintern. Men midsommar mjölkade korna som bäst och då firade man mycket med mjölkrätter. Så man åt filbunke, man åt vitgröt, alltså mjölkröt, man åt äggost. Så det var en mjölkhögtid, precis som äggen var kopplade till påsk var midsommar kopplat till mjölk. Och det tycker jag är väldigt tråkigt att vi har tappat det, att vi inte har olika
helt försvunnit
mjölkrätter. För sillen är ju jättemodern på midsommar, det kommer liksom in i början av 1900-talet. Mm. Medan innan var de här mer mjölkrätterna, ostkakor och sånt också naturligtvis, och skärost och liknande.
Men den här sillen som alltid dyker upp på påsken, den dyker upp på julen, den dyker upp på midsommar. Ja, och det är 1900-talet.
Ja, den åt vi ju inte i gamla bondesverige och den åt vi inte på borgerlighetens bränningsbord heller. Men
inte ens på västkusten?
Alltså innan 1800-talet så gick ju inte sillen in. Alltså det har ju gått i perioder historiskt. Men det var många århundraden före 1800-talet när de kunde inte åka ut i båtar, utan sill fick man ju de perioder när sillen gick in. Mm. Men sill åt vi jättemycket hela 1800-talet, för då gick den in. Men då åt inte kryddsill, då åt inte med ättika, kryddor och socker.
Det var saltad sill. Och
insaltad sill. Det var bara vanlig tråkig insaltad sill. Och det var inte ens lyxmat till jul och påsk och sånt. Mm. Däremot kunde du äta sillsallad på julbordet till exempel. Det ansågs som helt okej mat. Men den dag sill vi har idag fanns inte då. Däremot så hade ju alla borgerliga middagsbjudningar från medeltiden, sen medeltid, i alla fall 1500-tal, till 1800-talets slut inleddes med brännvinsbord. Fast det var ingen brännvin ens i början. Men det var bröd, smör, ost, öl.
Och det var det här man åt då, när man brännvin väntade på att alla gäster skulle komma.
Det åt man alltid inom borgerligheten och adeln innan gästerna kom, under de timmarna man väntade på att de skulle droppa in. Och inom bondesamhället, så när man hade fest, då la man fram allt som fanns. En stor buffé. Och det man alltid hade, det var samma smör, bröd, ost, öl och med tiden brännvin. Och sen hade du lyckligtvis kanske lite fisk eller lite stekt fläsk eller lite kött eller grisfötter. Och det är det här vi försöker efterhärma. Alltså, det är helt korrekt att vi serverar bröd, smör, ost, öl och brännvin till alla våra högtider för att ansluta till historien tusentals år tillbaka. Även om brännvin inte kommer lite senare. Men öl, bröd, smör, ost. Men då har vi liksom tyckt att det är ganska tråkigt, och då kom ju sillen, alltså kryddsillen, som en räddning i det sena 1800-talet. Den här som är söt, ättika, socker och kryddor. Det passade ju väldigt bra för att ge lite mer skjuts till det här bara bröd, smör, ost smaken.
Och färskpotatisen, när kommer den in? Det är väl också 1900-talet?
Ja, vanlig potatis kommer in ungefär år 1800 och blir vanlig i vår mat. Men då ansågs den inte fin nog att vara på lyxbordet. Så att den blir en viktig del på smörgåsbord, julbord, midsommar, det är först in på 1900-talet. Och att vi ska äta den färske ännu senare, nu vågar jag inte säga exakt när, men det är väl i princip mellankrigstid eller efter andra världskriget som vi börjar tycka att man kan unna sig och äta potatis.
Jag läste någonstans att det var någon entreprenör nere i Bjärehalvön där som började sälja färskpotatis som färskpotatis. Och det där balder, och folk ville ha honom fängslad och tyckte det här var någonting alldeles konstigt.
Det ansågs ju så slösaktigt naturligtvis att man skulle äta potatisen. Om man bara väntar en månad har man dubbelt så mycket potatis utan att göra någonting egentligen, bara genom naturens egen. Så det byggde ju, det är ju en kultur som har ett väldigt överflöd som kan äta färsk potatis.
Ja. Och om man ser då på midsommarbordet eller ritualen, hur firar du den idag? Vad är viktigast? Jag vet att du alltid ställer, när jag frågar vilken rätt är viktigast, så säger du alltid att det är mångfalden, att det är många rätter.
Det är framförallt julen. Midsommar, ja, trots allt, alltså det är svårt att säga. Ja, alltså det viktigaste är väl att man har bröd, smör, ost, för det har vi alltid haft, och öl. Men jag tycker det är trevligt med sill till förrätt, men jag har nästan alltid lerpotta sill. Jag tycker det är roligt till midsommar som lite variation, så att det inte blir så likt julen.
Matches, bryd, smör, finhackad rödlök, finhackad gräslök, Jag har färsk potatis, fina karriär.
Ja, mycket lite brun smör.
Några bred med pepparkvarnen.
Ja, man kan ta lite kryddgrönt av olika slag. Dill och persilja.
Det är otroligt gott att smörsteka kavring också, så den blir lite
det
knaprig.
Det är jättebra. Det är
och
jättebra.
Smula över. Och, vill man vara riktigt dekadent kan man smula lite västerbottenost över den andra.
Väldigt, väldigt, det är sant. Det är otroligt bra. Och Karin Fransson hade ett inslag om det på meny för massa år sedan.
Fyra äppelpeppel.
Och det var där jag första gången prövade det. Sen har det blivit min midsommargrej. Men sen har vi en egen familjetradition att alltid äta kräftor på midsommar.
Mm-hmm.
Och det är en lite konstig tradition för att man inte fick köpa kräftor mer än i slutet av sommaren förr i tiden. Men mina föräldrar hade när de var unga, precis med småbarn. Jag tror första barnen var födda. Och våra vänner som skulle fira midsommar ihop på vårt dåvarande landställe på Bosö, alltså Dalakolonin på Bosön, så hade de egentligen inte, de hade ingen mat hemma och de var panka allihopa. Och dessutom så var inte affären öppna på midsommar på den tiden. Och, men framförallt var de panka. Och då fick de liksom skrapa upp vad de hade och då hittade vännerna ett paket djupfrysta kräftor i sin frysbox som de hade glömt sedan året innan.
Ha.
Och efter det, de tyckte det var så trevligt, så efter det har det varit tradition. Det är ju längre, det var innan jag föddes, så fortfarande äter de kräftor varje sommar.
Och nu finns ju inte kräftpremiären längre.
Så nu kan man köpa kräftor när man vill. Och jag tycker, jag gör det inte varje år, men jag försöker ändå, när jag själv håller midsommar. Mm. Nu är det kanske var tredje år i snitt som jag har en midsommarfest själv, men då inleder jag alltid med gin tonic-krocket. Då spelar man krocket samtidigt som man dricker gin tonic i stora lättglas, såna här stora liksom lättgroggsglas. Och regeln är att man får inte ställa ifrån sig glaset någonsin. Så man måste antingen slå med en hand eller hålla glaset mellan benen om man ska slå med två händer. Eller på annat sätt får det att fungera och både hålla sitt gin tonic-glas och spela krocket. Och sen brukar jag köra lerpottasill. Sen kör jag gärna kräftor eller också kör jag kräftorna som vickning på kvällen och varm kallrök, eller vad säger jag, inkokt lax eller någon annan fiskrätt, laxrätt till varmrätt. Och sen naturligtvis jordgubbar och grädden som alla andra tycker är trevligt och naturligtvis en västerbotten som man ansluter sig till den här, att alla gör på samma sätt.
Och öl, vad väljer du för öl till midsommar?
Ja, alltså till sill, jag är ju mycket för mörkt, men till sill tycker jag är trevligt med en väldigt välhumlad tysk eller tjeckisk pilsner, typ en Jever eller en bra tjeckisk kraftigt humlad tycker jag är väldigt trevligt.
Jag gillar ju att dricka mellanöl just för de här tillställningarna, för jag älskar ju snaps.
Mm.
Och sitter man och dricker en rejäl starköl där, några stycken och snapsen, så är man ju rätt trött efter lunchen.
Det är väldigt sant. Jag gillar ju brännvin som när jag gör eget kryddat så drar jag ner den till 30% där, för också, då kan man dricka fler.
Och då kunna, jag tycker en grön Tuborg i brun flaska. Det är ultimata. Mm. Man behöver inte komplicera till det och sen så lite goda snapsar. Vi pratade lite grann om snaps sist när vi provade Märskens här. Och mina favoriter där är ju OP, en klassiker. Och sen så är det ju Ålborgs taffel som är lite starkare i original snapsen just det. Från tidigt 1800-tal. Och även då Märskens. Men du hade några andra på din lista?
Alltså, jag har många. Jag tycker mycket om linjerullad. Jag tycker om...
Den har passerat i kvarten i skärgfart.
Ja, precis. Norsk alltså då. Jag tycker om danska spritfabrikernas, alltså Ålborgs Porse, deras porsbrännvin. Sen är jag ju väldigt förtjust i malörtsbrännvin, bäska droppar och alla former av malörtsbrännvin. Sen har jag ju min egen snaps som är lite grann som just midsommarmässig. För att det är som om man har tagit de här sju blommorna man i vanliga fall lägger under huvudkudden och så har man lagt de sju blommorna i sprit istället. Ett av de högtidsbrännvin som finns på beställningssortimentet.
Sju blommor i sprit.
Och det är bara en massa sorters blommor kan man säga. Alltså, i sprit. Så jag tog fram till vi gifte oss. Läder och pors och rosor och vanilj och rosmarin och gentiana. Det är...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu när vi ändå pratar njutning, vilket vi sällan gör i den här podden.
Ja, det gör vi sällan.
Det måste
vi bli bättre. Spritromantik blir väldigt lite. Ja. Mest handlar det om att ska gå upp på morgonen och arbeta hårt.
David Runosson, tackar för en underbar podd som bara fortsätter leverera avsnitt efter avsnitt. Vi lyssnare får ofta tips om fantastiska råvaror, rätter och drycker som kan få varje varelse som begåvats med smaklökar att jodla av förtjusning. Jag är dock övertygad om varje människa som levt har sina laster, och dessa kan bland annat vara mat som man verkligen gillar, fast man som gourmand kanske inte borde. Jag är därför hemskt nyfiken på vad ni har för så kallade guilty pleasures. För min egen del får jag erkänna att jag sedan barnsben fortfarande tycker det är förbaskat gott med smör och kall falukorv på en färsk Gogaholmslimpa serverat med ett glas slarvigt omrörd O'boy som man får små chokladklumpar i den. Det minns du väl? Fick du någon O'boy som
barn? Jo, jag är som barn då. Jag drack det mycket.
Och att jag gärna blandar en GT på sån här billig grape tonic, den med blå etikett. Förhoppningsvis är det inte detta laster som nu gör att jag bannlyses från att fortsättningsvis streama på den. Allt gott, David. Mm. Har du några guilty pleasures, Edvard?
Alltså, jag läste den här och så har jag suttit verkligen... Jag är lite så här... När det gäller konst och inredning och sånt så är jag väldigt spretig och eklektisk och tycker man kan få göra överdrifter och gärna ta in saker som kan uppfattas lite lätt vulgära. Men jag är uppenbarligen en ganska tröttsam snobb när det gäller mat, inser jag. För, alltså, jag tycker inte det är gott med mjölkchoklad. Jag vill ha 90 eller 100% choklad. Limpa kan vara gott även om jag föredrar ett riktigt kraftigt tyskt rågbröd. Men ska det vara en limpa, ska det liksom vara en utelimpa eller en sandhamnslimpa nybakad från ett bageri. Jag kan inte dricka en internationell lager eller som du bara en tubor, utan jag vill ha mycket kraftigare, mer avancerade öler. Så jag hittar inte mycket, men jag har ändå gått ner och grävt ner i mig själv och försökt se vad jag
kan. Men någon last som du lite skäms för i gourmet-sammanhang, går det inte att hitta?
Jo, men jag har några.
Alltså man lyfter på stenarna.
Till exempel broccoli och haricots, de gillar jag att koka ljusgröna och jättemjuka. Jag tycker om att de är liksom helt sönderkokta och sen häller man smör över istället för att ha det här al dente som är så inne.
Nu säger jag som Carl-Jan Granqvist, jag är chockerad.
Ja. Och jag tycker naturligtvis latinamerikanskt kött är bättre än det svenska, men jag vet inte, jag skäms inte riktigt för det. För då har jag ju, alltså jag har ju det här högmodet, om jag som går med kommit fram till att någonting är bättre så då tycker jag ju det också, då står jag för det. Ja. Då är det så.
Du har inga helfabrikat eller halvfabrikat.
Och som sagt, jag dricker ju kaffe. Jag dricker så ega kaffe till morgnarna. Jag dricker inte bara från små kafferosterier. Små sådana här fruktiga citronsprayande. Sådana kan också vara intressanta. Men ja, då lät det ner. Och jag har två faktiskt. Det ena är att jag faktiskt, när jag är bakfull, om jag ska uttrycka det, då händer det att jag köper Coca-Cola. Mm. Och det är ju en industriprodukt. Men samtidigt är det en del naturliga aromämnen och så det är ju inte, jag dricker light eftersom jag inte får äta socker och då blir det ju ännu lite mer kemiskt. Det kan jag tänka mig att folk tycker är lite pinsamt om de ser Edvard med en cola. Men det är ju inte extremt, det har den ännu värre. Och det är när jag kommer till Tyskland första morgonen på ett tyskt hotell. Då tar jag alltid de här smältostarna.
Ja, typ sån här labarskeri som finns i Frankrike.
Ja, egentligen avskyr smältost. För det är alltså att man tar en riktig ost och så kör kemikalier i så den smälter och blir någon konstig surja som håller i ett år. Och jag hatar det, men det finns en tysk sort som
det heter... låter ju som någonting man kastar ner, som hjälten i en agentfilm ska bli nerslängd i av ärkeskurken.
Absolut. Så sån här mjukost, smältost, det är egentligen kavlig och sån här. Jag tycker det är fruktansvärt. Men det finns då en tysk variant som har doppelramstufe. Det betyder att man har dubbel fetthalt. Man har dubbelt så mycket grädde. Och den är aldrig god att äta tre av. Den är aldrig god att äta flera dagar i rad. Men första morgonen i Tyskland att bre en eller två på en brötchen. Jo, men det är faktiskt ganska gott. Så det är faktiskt det enda jag har kunnat hitta. Annars är jag liksom, jag vill bara ha det bästa inom allting. Ja. Ja. Och det är ju lite tråkigt.
Ja, jag måste faktiskt bikta mig här i podden. Får man väl ändå kalla det.
Mm.
Jag har ju en sån här guilty pleasure som är... Det finns nog inget som inte är artificiellt i den. Och det är att man tar nachos och värmer i ugnen. Så köper man Odel Pasos cheddar en påse som man rör ut med mjölk och vispar till den här stenar. Så slänger man i mängder av jalapenos och rör runt. Så häller man det över de här nachosarna och sen häller man på ännu mer jalapenos på toppen. Och så sitter man och äter de här artificiella smakämnena, det här pulvret med mjölk med jalapenos. Och är man bakis eller man druckit öl länge så är det gudomligt.
Jag förstår principen, men vore det inte ändå om du istället köpte en sån här färdig ostfondue i kartong och smälte den och hällde över, skulle inte det vara godare?
Ja, men det, jag tror att det här är någonting som är finns kvar, för att när jag växte upp i Göteborg på Avenyn så fanns det en liten kiosk som bland annat serverade det här och vi avslutar alltid kvällarna och står och trycker de här.
Jag kan säga, som ung hade jag ju många sådana här, men då skämdes jag ju inte för. Det var väl det som var skillnaden. Jag hade, det var ingen guilt, det var bara pleasure. När jag bodde i Tyskland så tog jag gärna en pommes frites med extra majonnäs på vägen hem. Och jag åt ju Big Mac när jag var bakis, när jag var ung också. Jag kunde gå liksom in på McDonald's och beställa en sån där och äta den. Och läskedrycker och mjölkchoklad kanske jag slutade äta när jag var 10-12. Men,
och då skulle du ha... Och här, då skulle du ha ren chokladen, 72%-ig. Edvard Blom, 10 år.
Det började med de orangea Marabous mörka som bara var orangea. Det var liksom där insteget. Sen kom man fram till
det är de tungre grejerna.
Så här, sen började det bli tyngre.
Men, det var som bjudhörs det där. Det var insteget.
Jag vet inte, ischoklad tycker jag om. Men det är väl inte så gilt. Det är klart, kokosfett är inte jättenyttigt.
Ischoklad känns ju inte som att man behöver skämmas igen och stå i skramvrån med strut på sig.
Jag får tänka vidare. Men jag har tänkt dagar på det här. Och folk kommer tycka jag är jättetröttsam. Jag skulle varit mycket mer populärt om jag har sagt, jo men jag älskar att röra ut och göra chokladbollar på margarin eller något sånt där. Då skulle folk tänka, oj, han har en mänsklig sida också, Edvard.
Här har jag en fråga som jag inte stämt av med det här. Men hej, kära Edvard och Mats. Jag vill börja tacka för alla dessa underbara timmar jag fått njuta av er
podd.
Tack så
mycket.
Jag ska till Prag 15 maj. Oj, nu är vi försena igen. 15 maj är det.
Oj.
Tillsammans med min sambo undrar därför om ni har några tips på sevärdhet och bra restauranger. Har letat runt lite på nätet men tänkte ni måste ha bättre koll. Vänliga hälsningar, Beppe Persson. När var du i Prag senast?
Det var faktiskt förra året, så här ligger vi hyfsat till.
Du är ju uppdaterad.
Men det var en jobbresa, så jag hann i sig bara besöka en restaurang, ingen sevärdhet. Men alltså vi har fått sjukt många såna här frågor om tips från olika städer i Europa.
Ja, men allt från Krakow till Palermo.
Ja. Och man kan ju slå ihop allihopa, vi behöver inte läsa upp dem. Men man kan väl säga grundläggande att även om jag varit i en stad några år tidigare och upptäckt jättebra, så det är ganska svårt att komma ihåg vad ställena heter. Det kräver rätt mycket jobb att försöka googla runt själv för att ens återfinna vilka det var jag brukade gå till och vilka kolla brev och kolla guider och så, där man kanske gjort anteckningar. Så jag är inte jättebra på att ge restips vart jag ska åka. Men här har jag faktiskt ändå någonting. Eftersom jag var i Prag då nyligen, så skrev jag till min gode vän Janko, som är expert, Sveriges främsta expert på öl. Och dessutom,
ja, Janko Svensson.
Ja, det som kommer från Tjeckien då. Och han tipsade något som hette U-H-R-O-C-H-A.
Krocha.
På gatan som heter Turnovska.
Och man ska inte förväxla det med Turnovski.
Nej, det ska man inte. Och det var ett otroligt bra tips. Det är ett litet ställe. De har väldigt traditionella ställen. Du dricker riktigt bra pilsner och köl. Fantastiskt tappat. De har massa kul spritsorter. De har extremt, vad ska man säga, basic-rätter. Det är liksom såna här riktiga kötträtter. Ja. Utan någon finess och förfining, men väldigt goda i sig. Om man vill ha något super, så att säga, absolut inte elegant eller ett stjärnställe, men någonting som känns väldigt, väldigt tjeckiskt och njuta bara av en härlig kväll med ett par vänner. Så kan jag verkligen rekommendera det. det är det jag har i Prag, så vad man ska göra när man ska lära sig se judiska kyrkogården.
Karlsbron är ju given.
Karlsbron.
Men jag är ju mest fascinerad när man ser på såna här turistdestinationer så är det ju Vituskatedralen. Just för att den började byggas i gotisk stil på 1300-talet och den blir klar på 1900-talet. Så att man har ju gått igenom alla byggnadsinriktningar i Europa. Så att den har ju en barockstil i vissa delar, den har en renässansstil. Och det är på grund av bland annat finansiella problem som gjorde att den tog 600 år att färdigställa.
Ofta tog de ju väldigt tidiga, men det där är extremt, men det är väldigt häftigt. Sen överhuvudtaget alla de här smölställena, tyvärr har de flesta lagts ner om man tar de här små enklaste som fanns för när man var där på 80-90-talet. Men kan ni hitta, om ni kommer ut lite i förorter och lite utanför stadsmitten och hitta de här mer klassiska ställena där man bara går och dricker sin öl till lunch och kanske äter en liten fiska eller då.
Arbetarkaféerna, arbetarrestaurangerna är de mest intressanta.
Det är de verkligen, det är fantastiskt trevligt. Lite Birgarten och sånt har de ju också.
Den här Uffleko är ju lite väl turist.
Maten är jättebra i Tjeckien.
Uffleko är ju det här gamla bryggeriet som har funnits i hundratals år. Har ju blivit en turistfälla tyvärr. Det är lite väl paketerat lite väl dyrt.
Men där har vi väl lite tips i alla fall. Och eftersom vi fått massa andra tips kan jag säga att de flesta har jag ingenting jag orkar leta fram. Men jag har faktiskt en snabb Krakow var vi för några år sedan. Massa bra restauranger. Nu ska jag bara säga en, för den enda jag fick fram namnet på. Och det var den allra bästa, så är det podd Angelami, eller alltså Under Änglarna. Som jag verkligen gick utan på allting annat. Ni kan också hålla ögonen efter galonkerior, för det är helt enkelt.
Galonkorior?
Ja, det är alltså fläskläggsställen som pizzerior, så det är istället galonkorior. Man äter stora stycken fläskkött.
Prata om civilisation.
Ja, man talar om verkligen det. De hade liksom grundat sin första galonkeria innan inlandsisen försvann över Sverige. Där ligger vi i lä. Och Riga, där skulle jag säga Milda, som, alltså som margarinet, som är en fantastisk, verkligen inte margarin, utan som har gammal klassisk lettisk mat, men med en modern handlag. Lite elegantare, lite snyggare, lite mer koll på smakerna, men ändå klassiska som gråärtor och gammeldags kötträtter och så. Men
serverar de vanlig mjölk eller lätt mjölk där?
Och även Kastarsa som ligger nere vid kanalen, som jag också tyckte var ett lite häftigt ställe. Lite nytänkande, väldigt blandat, lite eklektiskt sådär. Det är de tipsen ni får nu. Jag får väl tips om andra städer någon annan gång. Men framförallt kan ni följa min Instagram. För när jag åker på semester någon gång om året, då skriver jag ju, det blir inte oftare nu med barnen och klimatet och allt vad det är, men då skriver jag alltid vilka restauranger jag besöker. Jag loggar in där och jag ger omdömen så ganska tydligt sådär om jag är begeistrad eller inte.
Har du sagt att du ger 4 flugor?
Jag brukar ge blommor faktiskt. Jag hade en kort tid en hemsida när precis internet kommit. Och då körde jag systemet 1-5 blommor efter vad som jag då heter Blom.
Och som sagt, vi vet inte om det blir om det här är sista avsnittet eller inte, om vi får till fler nere hos Henrik på Lundgrens garage. Men fortsätt mejla in till
podden @edvardblom.se.
Den här enorma skärk och ostbrickorna, det var en skärkbrick och en ostbricka. De har jag ju decimerat rejält här.
Ja, vi är ganska duktiga på att äta faktiskt och dricka.
Jag tycker ändå det.
Det var kvar i glasen, det inte jag.
Ja,
en liten
törskål. Jag tänkte vi skulle ta en liten etikettsfråga.
Jag trodde vi skulle tänka att vi skulle ta ett glas rött också.
Ja, men det kan vi definitivt ta. Ja, men då, de här etikettsfrågorna, den här har vi säkert redan besvarat någon gång tidigare.
Ja, det låter nästan så, men vi tar den igen. Vi har glömt att markera den som besvarat.
Vi tar den igen, och det är Peter. Först och främst, tack för en grymt bra podd.
Alla bra P1-program var ju sådana som Trädgårdsdags och Folkminnen och alla de här bra som har lagts ner. De fick ju samma frågor hela tiden, så var tredje år var det ju samma. Den här har vi svarat 12 gånger förr genom de 30 år jag suttit här.
Pelargonierna ska vattnas.
Ja. Och rhododendrona, de dör ju lätt om man inte vattnar.
Men det är inte bra att gå ut och pinka på sin rhododendronbuske här.
Man måste tänka. Tomater ska man i alla fall göra det på.
Okay.
Ja, men jag undrar om inte rhododendron också. Det är, guldvatten är väl 10% urin och 90% vatten.
Ja.
Men rhododendron vill ju ha sura också, så det är viktigt att man ska lägga kaffesump på dem.
Just det. Och där kan man lägga dina espressokapslar.
Ja, det kan man göra. Det är jättebra.
Jag fick lite inspel här. Lite smygreklam här.
Så. Minespresso.com, och så beställer ni dem. Och sen lägger ni då de använda kapslarna på era rhododendron. Eller under era rhododendron.
Tillbaka till etikettfrågorna som vi redan tror att vi har besvarat. Jag blir ofta osäker om jag är rätt vad som är kutym när jag hamnar på bättre middagar. Kan säkert ställa ett tiotal frågor på temat etikett, men för att begränsa något. Mm. Hur ska man hålla i glas av olika slag? Champagne, vin, konjak etc. Foten, kupan, med vilken del av handen? Får man någonsin flytta över gaffeln till högerhanden för att till exempel skrapa upp till sista smarja på tallriken? Ska man lägga ner servetten i knät direkt när man har satt sig, eller är det okej att vänta något? Mm. Och då, ska vi börja med hur man håller glasen?
Med glasen, där skulle jag säga den här allmängiltiga är ju att det ska ju inte se onaturligt ut. Man ska andra sen inte smaska och slaska mer än nödvändigt. Precis som bestick säger med att man ska hålla som en kirurg håller sin skalpell.
Yeah.
Det ska inte vara någonting man liksom greppar djupt. Utan man ska hålla det elegant som om det är ett verktyg.
Lite naturligt, lätt svävande.
Och lite samma med glas. Om du håller de här nere, ja, då ser det ganska onaturligt ut. Det kan en vinprovare göra när han ska skaka runt. Ni som har ser på YouTube ser vad jag gör. Ja. Nu håller jag ner till. Men det är ju inte naturligt att skåla så. Det skulle se väldigt brutalt ut. Att hålla så här, över, alltså om hålla hela handen. Handen över kupan. Ja. Det ser ju oerhört brutalt ut och så blir det ju kladdigt. Och
det är så mycket fettfläckar. Och...
Så det finns ju en anledning varför man normalt sett håller ner det. Undantaget är ju då om man har fått ett rödvin som är så kallt så att världen ber om ursäkt och säger det här har inte blivit varmt nog, ni får värma det lite. Då
får man stoppa det här målen?
Nej, men då kupar man ju handen under som man gör med en konjakskupa. Om det gör någon jättenytta vet jag inte, men det är åtminstone ett synbart försök att värma upp det lite grann.
Och det är ju helt okej med konjakskupan också, att sitta och värma den lite.
Där är ju traditionen att man ska hålla, en konjakskupa ska man hålla under.
Och det här kan man då säga gäller egentligen alla glas, att man håller strax under kupan.
Ja.
Och det här med att flytta över gaffeln till högerhanden för att skrapa upp till sista smarja på tallriken.
Ja, alltså man får absolut ha gaffeln i högerhanden. Det är ju till och med så att när enligt svensk etikett och även engelsk och fordom även på kontinenten skulle jag säga. Till exempel Tyskland hade den här före första världskriget, gällde det i Tyskland också, men där har man helt ändrat sig. Då håller man gaffeln med kupningen uppåt till vänsterhanden. Då håller den som om man håller en sked upp och ner. Kniven i höger och så äter du hela tiden. Och så trycker du ner små saker på gaffeln och du lägger små saker på gaffeln.
Och det är den konvexa delen som är uppåt.
Ja, den kupade. Om du bara vill äta med gaffel, då får du absolut inte vända på gaffeln i vänsterhanden. Det är en stor etikettsprat. Utan då måste du lägga ner kniven.
Edvard lägger här ner kniven.
Flytta gaffeln till högerhanden. Hålla den som en sked. Med alltså då skålsidan på gaffeln uppåt. Alltså den
konkava delen.
Konkava, du som kan de fina vetenskapliga beteckningarna. Och sen kan man då använda den som en sked att äta. Och det är inte fult. Tvärtom så är det, anses det finare att när man inte behöver använda kniv. Om du äter bara legymer.
Den där överkokta broccoli.
Ja, så anses det att man inte gärna ska ha kniven som är ett mordredskap som gör att folk runt omkring förut kunde vara nervösa och tro att prästen hugger handen i mig. Utan kniven ska användas så lite som möjligt. Och det anses bättre att, jag vet inte, jag satt på en gäst hos greve Stenbock som ju levde totalt i ett 1800-tals värld. Han var ju vegetarian då för att han var djurrättsaktivist och så, men han serverade sig kött till sina gäster. För han var så pass artig, han var ännu mer en god värld. Men han hade ju egentligen, hans kniv rörde han ju inte. Eftersom han bara åt urkokta grönsaker för sin mage och för sin vegetarism. Så var det ju så att han satt och petade lite och mosade lite grann med gaffeln.
Men så att nu till midsommar så får man flytta över gaffeln till högerhanden och fånga upp några sillar.
Man får absolut äta med högerhanden. Men då ska du vända, då måste du ha en vänd upp och ner alltså. Ja. Eller vad man nu menar, men med vänd som en sked. Sen det här med skräpa upp sås, det är alltid lite känsligt. Men sås är det godaste på en tallrik och mat ska inte slängas, så absolut. Men man får göra det lite diskret, för det kan anses lite brutalt om man håller på för mycket och kletar.
Ja, man ska inte ha bordets uppmärksamhet på sig när
nej,
man gör det.
Egentligen anses det fel att mosa potatisen i såsen också, för då gör man en sorts tillredning och gör liksom steget potatismos. Samtidigt är det otroligt gott, så om man inte är på en kungamiddag utan på en lite enklare bland vänner, familjen i miljö tycker jag absolut man kan göra. Och är man värd kan man gott uppmana folk att mosa gärna ner smör i potatisen.
Man kan göra det själv för att visa att det är okej.
Ja, det är ju det bästa sättet. Allt världen gör får även gästerna göra.
precis.
Så det är ju ganska enkelt.
Om världen kysser sin fru, får även gästerna göra det?
Nej, bara på handen. Ska man aldrig, aldrig ta upp sås med kniven och stoppa i munnen. Det är ju den största av alla förbuden vad det gäller etiketten.
Och inte kyssa världens fru.
Har ni vänner som gör det, då ska ni skaffa såna här riktigt, riktigt supervassa, alltså knivar som är stekbestick. Och servera nästa gång. För då kommer ni få i sig för att köra in dem till akuten och sy ihop tungan. Men då kanske gästen lär sig att de inte ska slicka på kniven.
Den kanske sista frågan här i den här säsongen är: ska man lägga ner servetten i knät direkt när man har satt sig? Eller är det okej att vänta något?
Ska man vara stenhård brukar etikettböcker ge rådet att man när man sätter så kan man lika gärna lägga ner den på en gång. Ja. Men det är ju ingen katastrof så länge du inte rör någonting. Och så länge inte alla andra har lagt ner, du sitter och väntar jättelänge. Men det viktiga är att den ligger i knät när du börjar röra brödet och vattnet. Ja. För bröd och vatten får du röra innan du får börja äta den riktiga maten.
Och innan man har haft en skål och blir hälsad välkommen så får man ändå röra vattnet.
Vattnet får man. Det behöver inte göra att du kan gärna låta bli. Men om du är extremt törstig så anses det av att det faktiskt, man inte vill att gästerna ska svimma så brukar man acceptera att man dricker vatten. Och bröd är en gammal tradition sen skådebröden som man bara torkade fingrarna på. Att man liksom nyper lite grann i och så ska man då, kan man lite grann som av förstrött så man inte tänker på vad man gör. Kan man råka stoppa in en bit bröd i munnen. Du kan inte börja tillreda en smörgås och bre smör på eller börja skära i brödet. Men du kan nypa lite om du är rålhungrig av kuvertbrödet. Det är faktiskt etikettmässigt helt okej.
Okay. Och bara för att vi inte ska avsluta den här säsongen med att prata om vatten.
Nej!
Så får du här lite, du får en skvätt här av lite kava här så att vi kan skåla i kava.
Mm. Skåla.
Så hörs vi i eventuellt i sommar, annars i höst.
Aha.
Och glöm inte att prenumerera. Tycker ni om podden får ni gärna ranka den.
Ha en underbar sommar och någon dikt har jag inte med mig idag. Det får ni vänta med till hösten.
Har du någon i huvudet? Har du någon liten snapsvisa som du kan rekommendera till midsommar?
Jag torg för dig mitt hjärtas lust och kval att skrynklas ned av obekanta händer. Min fantasi dig bjärta lekverk sänder men känslans helgedom står aldrig fal. Sen kan jag den inte utan till längre. Jag brukade kunna den. Pinsamt.
Skål.
Jag stod på stranden nedan kungaborgen när dagens oro äntligen somnad var och öde vore gatorna och torgen men på kung Gustav stod sked månen klar. Där låg ett uttryck i de milda dragen som om det åskat i en fredlig dal och hjälten var där men i en välbehagen en segerkrans men som bland blommor tagen en blick till hälften örn till hälften näktergal.
Det är fantastiskt. Och du, när vi ändå fortsätter att prata när vi har oförmögen och slutar när vi borde. Mm. Så att i höst kommer vi kunna fira vår 1 miljonte lyssning av podden.
Det blir riktigt roligt.
Ja, men den har blivit populär.
Mm. Kul. Sprid gärna till era vänner. Och som sagt, en härlig sommar. Ska vi sjunga någonting? Vi kan sjunga... Kan vi sjunga någon sommarvisa?
Jag kan inte sjunga.
Kan du inte sjunga? Ja, nej, men då blir det mycket roligare. Det blir mycket roligare. Då säger vi bara skål. Skål och härlig sommar. Det här blev lite trad. För lite energilöst slut. Nu måste vi liksom sluta. Skål! Härlig sommar!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.